Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Välkommen till Food Pharmacy-podden, Eva Mörk.
Tack så jättemycket. Superroligt att vara här.
Du är känd som hälsoingenjören, grundare till Elitista, grundare till den sockerfria dagen och nu även grundare till boken, eller upphovskvinna ska jag säga, till boken Sockerfria Guilty Pleasures.
Precis, det är den senaste saken som jag har hållit på med här de sista månaderna.
Jag tänkte vi skulle prata lite mer om den, men först tänkte jag bara fråga dig, varför behöver vi ha en sockerfri dag?
Ja, men det finns ju kanelbullens dag och det finns kladdkakans dag och det finns många dagar där vi firar med socker. Men som motvikt till det så är det faktiskt bra att ha en sockerfri dag. Och det är ett sätt att faktiskt kunna höja kunskapsnivån och belysa hur socker och väldigt ultraprocessad mat faktiskt kan få fysiska och psykiska konsekvenser för väldigt mångas hälsa. Och det handlar absolut inte om att vi är några sockerpoliser som säger att socker är liksom, vi ska aldrig mer äta socker. Men det kan vara väldigt bra att förstå varför är socker och processad mat eller ultraprocessade kolhydrater. Varför är det farligare än att till exempel äta 3 potatisar?
Mm. Och det får man då lära sig om man kommer på den sockerfria dagen.
Det får man absolut göra, för det här är en kunskapsdag. Och det är att vi vill sprida egentligen kunskapen om hur sockret och den processade maten kan påverka vår biokemi. Och temat för i år är ett väldigt spännande tema. Det är faktiskt framtidens mat, framtidens hjärna.
Wow!
För att allt vi äter, varenda tugga du tuggar så att säga, påverkar ju alla celler i din kropp. Du bygger dina nya hjärnceller, dina nya blodceller, dina nya hudceller. Med proteinet och fettet och mineralerna och så som du får i dig i kosten. Så att din hjärnhälsa är väldigt, väldigt beroende på vad du äter.
Mm. Mm. Jag tänkte lite med det här... Jag tänkte lite på det här med sockerberoende. Det råder ju, experter och forskare hävdar ju att det inte finns något som man kan kalla sockerberoende rent vetenskapligt. Och jag själv har ju alltid tänkt när jag läser det här, nej, forskarna kan säga vad de vill, för att den som har varit sockerberoende som jag har varit, Vem vet att det beroendet som suger tag i dig kan få dig att göra vad som helst. Suget efter en glass klockan 11 på kvällen kan få dig att gå upp, ta på dig kläderna, gå ut till 7-Eleven och köpa glass. Det suget kan aldrig en broccoli uppmana, eller hur?
Inte riktigt. Och jag tycker liksom att jag tror att det är väldigt viktigt att förstå att forskning är all ära. Men jag menar på 1800-talet, då kunde man ju inte bevisa att bakterien fanns. Du vet, det fanns ju läkare som inte tvättade händer mellan förlossningarna och patienterna dog. Och han blev väldigt hånad av hela läkarkåren när de tyckte, gud vad fånigt av honom att tvätta händerna. Men han anade ju, han såg ju ett samband där att när han tvättade händerna så var det fler kvinnor som överlevde. Mm. Och det var ju för att man kunde faktiskt inte bevisa att bakterien fanns, men det betyder inte att den inte existerar. Den fanns där, men vi kunde inte bevisa det. Och jag menar, den mesta kunskapen ligger framför oss. Och vissa experter här i Sverige uttalar sig. Men om man skulle följa den här debatten på en internationell nivå i USA och England, så finns det ju extremt starka auktoriteter, liksom de är läkare och professorer, som säger precis tvärtom. Mm. Så Sverige är, jag ska inte säga att det är en ankdamm, men allting snurrar inte liksom bara om vad experter säger i Sverige, utan det finns väldigt, väldigt mycket forskning på hur socker faktiskt kan påverka hjärnan så att man uppvisar då ett beroende liknande beteende. Och det är precis som du säger. Känner du någon som klarar av egentligen att helt sluta med socker?
Nej, jag skulle faktiskt, det var en fråga här till dig. Jag skulle fråga så här, hur utbrett är det här sockerberoendet skulle du säga? Och när jag skrev ner den frågan så tänkte jag så här, ja, det här var en intressant fråga. Känner jag någon som jag skulle säga inte ens har ett liksom litet sockerberoende? Och jag kanske känner en eller två, men nej, jag skulle våga säga att i princip alla jag känner lider av någon form av sockerberoende.
Ja, för det appellerar våra hjärnor. Och sen vad man kallar det, så det här, eftersom inom forskningen och liksom inom beroendeproblematiken så pratar man ju bara om en sjukdom och den heter beroende. På engelska heter det ju addiction. Mm. Och då är man liksom beroende. Och sockret kallas ju för the gateway drug, för den börjar man ju med så tidigt. Du vet att den bygger om hjärnans belöningssystem. Det är ju barn som kan få socker när de bara är 6 månader eller 1 år. Och redan då kan vissa barn få ett enormt dopaminpåslag av det här sockret. Och det gör att man har redan de här banorna i hjärnan som gör att när man sen tar sin första cigg eller tar sin första fylla eller någonting sånt, då får man också en riktig dopaminpåslag och den här rushen av det. Och alla är ju inte beroende bara för att man äter mycket socker, utan det här ska man ju liksom screena för, att liksom, precis som man gör om man är alkoholist. Alla som dricker mycket är inte alkoholister.
Nej.
Men man kan vara alkoholist och då är man ju addicted, har man liksom sjukdomen addiction, eller kan man ha skadligt bruk och då kan man dricka jättemycket och man kan äta jättemycket socker. Men de som gör det, skillnaden är att de kan sluta. När de får extremt negativa konsekvenser, då lyckas de göra den här förändringen. Medans de som har den här addiction, de klarar inte att sluta. Du vet, de super bort kanske sin familj, sitt jobb, sina relationer, allt. Och de kan inte sluta. Så att det är viktigt, liksom, det här är en kunskapsfråga också, att inte förringa det här. För det är en sjukdom, och det är alltså en fysisk sjukdom som sitter i hjärnan. Så det hjälper inte att snöra ihop magsäcken, eller det hjälper inte att gå till en psykolog och prata om det eller något sånt där. Utan det är en fysisk sjukdom alltså som sitter i hjärnan, och det är hjärnan som behöver läka.
Apropå,
och det gäller alla typer av beroende.
Apropå det här så tänker jag att så länge det inte finns någon diagnos, alltså att vi kan säga att jag lider av sockerberoende, komma till vården och få hjälp, så kommer vi ju inte heller kunna behandla och hjälpa alla människor som faktiskt lider. Det är inte bara sockerberoende skulle jag säga, utan det är ju faktiskt beroende av den här maten, triggermaten som vi kallar den.
Och framförallt så är det mjölmaten som de flesta egentligen är mer beroende av. Du vet att det är mjölet, du vet, det är kakor, brödet, pasta.
Jag vet precis, jag har nämligen
som också appellerar liksom på hjärnan jättemycket. Och enligt ICD-10 så diagnostiserar man ju då andra typer av beroende. Spelberoende har blivit godkänt. Alkohol, droger naturligtvis och narkotikaklassade preparat. Och då diagnostiserar man det med ett antal frågor, och det finns ju olika verktyg för man kan screena för det. Och jag vet ju att till exempel Bitten Jonsson och hennes kompanjoner, de har jobbat väldigt hårt för att man just ska kunna screena sockerberoende för samma sak. Och den kallas för sugar. Att man gör då en screening. Och de frågorna är ju nästan exakt likadana som när det gäller alkohol eller andra droger. Och jag har ju gjort väldigt många sugar på många kunder. Och man kan verkligen se vissa mönster hos de som är beroende. De har en helt annan upplevelse från start egentligen, hur sockret och den processade maten har påverkat dem.
Och vad gäller då när det kommer till, jag tänker på hur man kan bli frisk från den här sjukdomen. Är det som med alkohol, total avhållsamhet?
Alltså hade du frågat mig för 10 år sedan så hade jag sagt ja. Och det kan hända att jag har fel så att säga. Jag kan inte säga det. Däremot har jag sett i det samhälle vi lever nu att det är extremt svårt att hålla sig borta från allt socker. Alltså det blir nästan ett beroende i sig. Du vet att först lägger man ner jättemycket tid på att äta socker och sen lägger man ner all sin tid och kraft på att hitta varenda liten sockergrej för att det kan trigga. Det jag har lärt mig är att ingenting är statiskt här i livet. Alltså ingenting är statiskt, utan allting förändras. Hjärnan kan förändras, man kan bygga om hjärnan, man kan läka kroppar. Och jag tror att det där är väldigt, väldigt individuellt. En del klarar faktiskt sen att hålla det på en annan nivå man läker, och andra gör det inte. Men man spelar ju lite rysk roulette liksom, när man inte riktigt vet. Men vissa människor, alltså det är ju, de försöker, att vet, om du skulle lägga 100% på ditt sockerberoende, då skulle du ägna all din lediga tid, du skulle vara helt tankebesatt av att äta hela tiden. Det är mer men beroendepersonligheten finns ju där. Så det är mer socialt accepterat att dela upp beroendet lite. Du kan jobba 20%, du kan äta 20%, du kan träna 20%, du kan kanske göra någonting annat på 20%. Och då blir det som en terrorbalans. Jag säger inte att det liksom är rätt kanske att göra så, men det brukar vara enklare för en sån person att hitta liksom balansen där än att för tar man bort allting, då blir många mår ju jättedåligt, så börjar de shoppa istället och så börjar man dricka mer alkohol, eller så börjar man jobba, eller så är man otrogen och börjar missbruka relationer. Så det är inte smärtfritt heller att bara sluta med en drog. Nej. Utan då börjar nästan alla med andra saker. Så man ska ha respekt för det här, hur man faktiskt ska kunna balansera det. För det är en del av ens personlighet också, det där att man gör väldigt mycket och vill göra väldigt mycket också.
Eva, hur är din relation till socker?
Alltså förut så har jag ju varit extremt fixerad vid socker, alltså under hela min tonår. Jag har alltid älskat allting som är sött, och det gjorde jag från barnsben, och det är ju liksom ett tydligt tecken så att säga på att man har det här, man får den här kicken. Jag vet inte om du har märkt när du har haft barnkalas när du var yngre, att vissa barn älskar fiskdammen och vissa barn vill inte ens komma och ta sin godispåse, de tycker det är roligare att leka. Så att, vissa barn, och jag var ett sånt barn, jag verkligen älskade allting sött. Och sen hade jag turen att få hjälp liksom redan 2001 och fick behandling för det här och var sockerfri i många, många år. Tog återfall då och strulade under många år och åt lite socker och blev egentligen ganska tankebesatt av att inte äta socker. Och jag lovar, det var inte heller skönt. Du vet, nej, att då sätter man för snäv gräns, att allting utanför en viss fyrkant, då har man gjort något fel, då har man inte tillräckligt många sockerfria dagar. Och det där stressade mig också. Så nu måste jag säga, för första gången i mitt liv så har jag mycket, mycket mer avslappnat förhållande till allt. Det vet, i hälsobranschen, då tror man ju att allt är giftigt. Eller hur? Det vet, man måste äta kött som är gräsbetat och man måste äta det och det måste vara så. Och kan man verkligen äta det här? Och jag har släppt allt det där. Jag tror inte att allt är giftigt, utan om jag får i mig, jag äter ju inte socker på det sättet, men om jag skulle få i mig lite socker i en sås, du vet, eller om jag äter asiatisk mat, då klarar jag det. Jag tänker inte att nu har jag brutit mina sockerfria dagar, utan då tänker jag bara, men då var det lite socker i det, jag kommer inte dö utav det. Och hjärnan har läkt, för jag har gett den så mycket mer näringsrik mat. Jag äter på ett annat sätt som gör att jag inte får samma sug längre. Och det har funkat för mig, men jag säger inte att det kanske skulle funka för alla.
Nej, men jag instämmer där. Jag får ofta frågan, unnar du dig aldrig någonting? Ja. Att folk, i början när vi startade Food Pharmacy, så var det ju så att folk inte ens vågade bjuda hem oss på middagar. Nej. För att de tänkte att vi var liksom jättepetiga. Men jag upplever ofta att andra människor runt omkring mig är mycket mer petiga än vad jag är. Mitt fokus är egentligen att jag ska få i mig så mycket bra mat jag bara kan. Men sen om det liksom kommer någon dessert eller liksom någon, ja, vad det nu kan vara. Jag är inte så mycket för bullar och sånt där. Men någonting, då skulle jag inte skulle jag försöka, idag kanske jag mer tänker, vill jag ha den här? Jag är sugen
Ja.
på den här. Och då att jag försöker också tänka på att äta det efter måltiden.
Ja.
För att inte ha lika stor påverkan på mitt blodsocker. Och det är en bra sak, Eva. För jag vet att du säger det på din föreläsning att runt 16:31 tror jag det var.
Ja, precis.
Så skjuter försäljningen på 7-Eleven och Pressbyrån i höjden. Och jag är ju en av dem som har bidragit till den här försäljningen under så många år. Jag sprang alltid och köpte på eftermiddagen när jag var lite låg, en Snickers eller en glass eller något. Och om jag får det suget idag någon gång, då kan jag ju logiskt diskutera med mig själv att nu äter jag någonting. Nu väljer jag kanske att äta någonting, men då väljer jag att äta någonting bra.
Ja.
Och om jag fortfarande är sugen på någonting efter, då kan jag absolut ta det. Men
hur ofta är det egentligen det när du väl har ätit någonting bra?
Det är det jag inte är. Det
Nej.
Är det. Alltså, för att jag har stillat, jag har ju lärt mig mina recept liksom, för att hämma mitt sug. Vad vill jag ha om jag är sugen på chips? Ja, men då vill jag ha något fett och salt. Vad vill jag ha om jag är sugen på glass? Ja, men då vill jag ha något åt det söta hållet. Då har jag mina liksom, go-tos.
Nej, men visst är det så. Och så precis som vi säger, allting handlar om att minska sötsuget. För när suget sätter in, då tänker man ju inte klart. Och blodsockret har ju en väldigt, väldigt stark påverkan på suget. För det blodsockerkurvan egentligen säger, det vet när man har högt blodsocker och lågt blodsocker, det är att man har en ojämn energiförsörjning till kroppen. Det vill säga, helt plötsligt finns det mycket energi, det finns mycket glukos och det gillar inte kroppen. Kroppen vill inte ha för mycket energi i systemet, vilket gör att då får den en signal att nu måste vi använda den här glukosen så fort som möjligt. Det vill säga, den måste in i cellerna. För det är där den ska användas som energi. Och då får man ju helt plötsligt lite energi i systemet. Och där vill ju kroppen inte heller vara. För den vill ju inte ha för lite energi heller. Och då får man en väldigt stark signal att man måste höja energinivån. Så suget kommer ju av att man har en ojämn energiförsörjning. Så ju jämnare energiförsörjning du kan ha, desto lugnare blir kroppen. Och själva den biokemiska liksom signalen att du faktiskt ska äta, det styrs ju av hur mycket energi du har. Mycket energi eller lite energi i systemet. Så du måste liksom, och det är det här jag menar med att höja sin kunskapsnivå. För när man förstår det, då tror man ju helt plötsligt inte att man är galen. När man, du vet, man skulle kunna gått igenom en lögndetektor kvällen innan när man tänker, jag ska aldrig mer äta en godisbit eller någonting sånt här. Och så gör man samma sak ändå dagen efter. Men jag skulle ju vilja att alla liksom förstår sin egen hälsa och förstår att det är det här som händer. Så hade jag börjat dagen med en helt annan typ av frukost. Se till att din kropp får en jämn energiförsörjning hela dagen, så kommer du märka att suget är hanterbart.
Det är nyckeln, tycker jag också. Att börja med det första målet och se till att det inte triggar det här suget. Det vill säga, börja inte med en vit macka, saltad yoghurt, flingor och apelsinjuice.
Och då har du suget som ett brev på posten. Och har du väldigt mycket sugen då, så tycker jag, titta över. Nu är det ju väldigt populärt det här med 16:08. Och jättemånga som jag träffar kvinnor, de hoppar över frukosten. Och sen äter de lunch. Och då äter de oftast en ganska bra lunch. Och så kommer det här suget framåt eftermiddagen. Och så ägnar de eftermiddagen fram tills de ska gå och lägga sig och skåpäta egentligen. Att de äter lite grann på vägen hem och så äter de lite middag, så blir de lite sugna igen. Och sen är de inte hungriga på morgonen. Och då tänker de, men då kör jag min 16:08 så äter man till lunch igen. Och där är mitt absolut starkaste tips. Det är att vänd på fastan. Alltså ät en rejäl frukost. Ät lunch och så äter du lite mindre till middag istället. För det är på dagen du behöver energin. Det är inte på från 5 till 10 på kvällen. Det är på dagen du ska träna, jobba, ta hand om ungar. Och alltså det är då du behöver energin.
Vissa är
väldigt bra. Men jag har märkt att väldigt många kvinnor jag träffar, de kan inte stå emot det här suget på kvällen. Och de har ätit för lite på dagen.
Jag tänker alltid på det här. Ett frukost som en kung, lunch som en prins och kvällsmat som en tiggare. Jag har ätit på min frukost, så att jag äter vid 10. Jag äter inte direkt, men för mig är att jag äter jättemycket den första halvan av dagen.
Vad äter du till frukost? Liksom
jag
äter,
tycker väldigt mycket om Ja, jag tycker om yoghurt med alla olika former av nötter och bär. Det
Ja.
är min absolut bästa. Och ett ägg. Det tycker
Ja.
jag är jättebra frukost.
Står, men då, det får du inte suga av, eller hur? För det är ju en
Nej,
bra.
men sen äter jag rätt mycket till lunch. Så att jag har vant min kropp vid att ha ett väldigt stort matintag första halvan av dagen. Så att jag äter en jättestor lunch och sen äter jag middag. Och det här gick ju inte över en natt. Det tog ju ett tag att komma in i den här rutinen. Men nu sitter den väldigt bra. Jag kan gå och lägga mig. Åh, vad gott det ska bli imorgon med min kaffe och min yoghurt.
Så tänker jag med, och att det inte är farligt. Ja, för hungern på kvällen är inte riktigt så stark tycker jag längre när jag ätit mycket till frukost och mycket till lunch.
Jag håller med.
Men om jag hoppar över liksom massa mål, då kan jag bli jättesugen på kvällen också.
A lot can happen in the next 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term medical plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Och sen tänkte jag också säga det, om man äter många olika småmål, då blir man ju också mer hungrig. För då triggar man ju det här liksom, blodsockret att gå upp mer hela tiden. Att det är bättre att hålla sig till fasta måltider. Vi behöver inte mellanmål var och varannan timma.
Nej, för är man hungrig då, då tror jag att man ska försöka äta mer när man väl äter istället. Och att det inte är farligt att äta liksom en rejäl lunch som du säger och hålla sig mätt på det. För det är precis som du säger att varje gång man stoppar in energi i systemet så måste kroppen ta hand om det. Och det stressar ju kroppen så fort vi håller på och äter. Då måste den här energin in i cellerna och tas hand om. Och då blir det ju mycket energi i en period i systemet. Och sen får man ju ofta den här dippen att det är lite energi. Vi vill hålla den här energin jämn.
Vad äter du till frukost, kommer jag på? Det är jag som intervjuar dig.
Jag är alltid nyfiken på vad alla äter till frukost. Jag tycker det är jättekul att höra. Nej, men jag kan äta lite olika faktiskt. Men jag tycker väldigt mycket om att äta rester. Alltså, ibland äter jag rester från middagen. Det är nästan ofta så då, att man kanske har lite någon köttfärsbiff eller lite kyckling eller någonting. Och då gör jag det enkelt för mig. Men om jag verkligen skulle vilja äta liksom en lite mer traditionell frukost, då tycker jag om att äta kokosgurt också med lite hemgjord granola och blåbär. Och sen bakar jag ju mitt bönbröd på kikärtor. Du vet, jag mixar en burk kikärtor med lite fiberhusk och kryddor. Och sen så gör jag som bönbullar. Sen var det någon som sa till mig, ja men kikärtor är väl inga bönor. Och jag vet inte varför jag kallar det för bönbröd. Men det där brödet blir faktiskt väldigt gott. Och så brukar jag rosta det. Och lägga på skivor av kalkon och gurka och sådär. Och det tycker jag, det är verkligen så här frukost som jag verkligen kan. Ja, som jag njuter av jättemycket. Och bönbrödet är mycket fibrer i. Jag står mig väldigt bra på det. Så jag har med mig det här bönbrödet. Så fort jag är ute och reser, du vet, eller ska göra någonting. Om jag ska bo på hotell, då är jag med mig bönbrödet. Eftersom inte det innehåller något ägg eller något, så kan det ju vara i rumstemperatur. Och så rostar jag alltid när jag är på en hotellfrukost. Och då kan jag lägga på äggröra eller någonting på det.
Det där receptet får du gärna dela.
Jättegärna, och tro mig, alltså de som har gjort det, de säger att det är helt fantastiskt alltså. Och man kan göra det på ägg också, och då blir det lite, men då kanske man bevarar lite i kylskåp. Jag gillar att jag kan ha det, det håller sig nästan 2 dagar i min handväska, så att när man är ute och gör grejer, då kan man bara stoppa det i en rost någonstans.
Ja, perfekt ju.
Ja, jag tycker det är jättegott. Jag gillar bönor nämligen. Jag tycker det passar min biokemi att äta bönor. Mycket fibrer, och jag blir mätt på det länge.
Mm, jag älskar också bönor.
Gör det?
Ja. Ja, älskar det. Jag befinner mig faktiskt, jag är på min tredje dag på min fasting mimicking diet idag. Så att jag tycker det var väldigt härligt, extra härligt att höra om ditt goda bröd faktiskt.
Ja, men mår du bra nu, eller är du trött, eller känner du dig pigg?
Nej, jag känner mig bra. Jag kände att de första gångerna jag gjorde det här så tar det ett tag att liksom komma in i det rent mentalt. Mm. Och få tilltro till sig själv och förstå liksom hur kroppen reagerar. Men det blir bara enklare och enklare tycker jag. Sen så är det ju otroligt tråkigt. Det är ju väldigt tråkigt. Det är mitt största problem. Att så här, jag går omkring och tänker, jag pratade med Mia om det. Livet har liksom inte så mycket mening. Då tänkte jag, är jag så här olycklig och går och dövar liksom känslorna med mat, skämt åt sido, men det är ändå många intressanta insikter man får när man går och har så här tråkigt när man inte kan äta.
Ja, och framförallt tror jag det är valfriheten att veta att nu måste jag äta det där, och om du är sugen på något annat eller om någon ringer och frågar ska du med och käka middag ikväll, då kan du inte det, för att du är liksom, det är bestämt vad du ska äta. Det kan ju vara lite begränsande ibland.
Verkligen. Men apropå den här fastan, tycker du att det har hjälpt dig med sockersug, att bli av med sockersug?
Ja.
Mm, jag håller med nämligen.
Ja, jag tror verkligen på det här med metabola flexibiliteten. Att inte hålla på och gå på någon kalorireduktion, du vet, hela tiden. Utan ibland äter man lite mer och sen ibland äter man lite mindre och låter kroppen vila. Men man vattenfastar inte helt, för att det är väldigt stressande för kroppen. Och där tycker jag, när jag har vattenfastat, det har triggat mig istället. När jag väl har börjat äta, då har jag varit så hungrig så jag har ätit allt.
Ja, du har typ överätit nästan.
Det är överätit på något sätt, och det har varit liksom kontraproduktivt. Liksom det blev ingenting, för att först fastade jag och sen åt jag jättemycket. Så det blev inte bra. Medan när jag gör den här simulerade fastan så äter jag lite grann. Och när jag väl börjar äta så då är ändå systemen igång. Det är inte så att jag måste vräka i mig mat. Och jag blir faktiskt mätt mycket, mycket snabbare.
Mm.
Jag behöver inte äta lika mycket, och jag känner mig väldigt lugn i kroppen och nöjd och pigg liksom efter de här 5 dagarna.
Mm, jag håller med. Det är därför man
verkligen att rekommendera det. Och testa det faktiskt, för att man tror inte det, att man kan må så bra av det. Men ändå att man kan få äta lite grann.
Mm. Apropå äta, Eva, de sockerfria guilty pleasures som vi talade om här i början. Du har ju faktiskt tillsammans med din man tagit fram en bok, och bland annat har ju Mia och jag från Food Pharmacy delat ett recept, men jag vet att väldigt många andra, Ann Fernholm, Johannes Kullberg och andra hälsoinfluencers, om man ska kalla dem det, har delat recept på så kallade sockerfria guilty pleasures. Det här är ju en fantastisk idé till en bok, och den blev ju jättefin och bra.
Ja, men tack. Och jag håller med, för att precis både du och jag, alla vi som kanske jobbar inom den här branschen, får ju ofta frågan, men hur njuter du då? Och vad gör du när du vill sitta i soffan liksom och bara se någonting? Och då vill man ju inte liksom, nej, det var många år sedan jag skulle sätta mig i soffan liksom och äta någon godis eller någonting sånt där. Den kopplingen finns inte längre. Men jag vill verkligen visa, för att jag har lärt mig så mycket under de här åren, att njutningen sitter faktiskt inte i mängden socker, utan det handlar om andra saker, och det finns alternativ och man kan välja andra grejer. Och det började egentligen med att jag för några år sedan var hemma hos babben på hennes sommarstuga på Gotland. Och då låg vi, på något sätt fastnade vi för lite såp, vi var trötta. Ja, du vet då. Och då låg vi och tittade på såna här serier som Kardashians eller Say Yes to the Dress och sånt där. Och då blev vi sugna på någonting, och då åkte vi och köpte rökta laxfenor och la en påse och åt. Och då var det liksom sån känsla att vi låg med de här rökta laxfenorna och njöt verkligen. Så tittade vi på Kardashians och så sa vi, det här är ju ett riktigt guilty pleasure fast det är sockerfritt. Och efter det så har vi liksom fortsatt att diskutera det här med sockerfria guilty pleasure. Och som 5-årsjubileum nu till den sockerfria dagen så tänkte jag, det kan väl vara ett bra tips att visa liksom, och alla som vill liksom kanske dra ner lite på sockret och sådär. Att det finns massa olika saker som man faktiskt kan njuta av fast det innehåller inte så mycket socker. Och ni har ju ett fantastiskt recept där. Alltså, det var två recept som vi sa, gud, det ena var ert som var så gott så att man tänkte verkligen, det här vill jag äta till frukost, lunch och middag.
Ja.
Och det andra var faktiskt Dr. Peter Martin. Mm-hmm. Han hade gjort beef jerky som var fantastiskt goda. Och då åt vi faktiskt upp hela satsen. Martin hade sett framför sig hur han skulle ha berg av beef jerky när han skulle fota det. Och när det väl var dags, då fanns det två kvar. För då hade vi ätit upp alla medan vi satte upp allting. Så vi var tvungna att göra en helt ny sats dagen efter. Det är ju fantastiskt gott det där man är sugen på lite salt.
Ja, åh, det är jag ofta. Då ska jag testa det. Jag måste rekommendera alla. Det här är ju väldigt bra för de som vill få liksom en bred repertoar av recept som man kan gå till. Liksom, vad kan jag ha hemma? Kan jag slänga ihop någonting när det här suget kommer? Var hittar man boken?
Alltså man kan antingen köpa den på www.elitista.se, där säljs den. Och den man kan förbeställa den faktiskt, eftersom den kommer släppas då i samband med den 12 oktober. Och där kommer vi naturligtvis vara på plats och så kan man köpa den fysiskt. Men om ni vill ha den så skyndar man nästan att beställa den, för att det var ett väldigt stor åtgång på den, så vi har inte liksom jättemånga exemplar kvar. Vi har några kvar såklart, men inte... Det har sålt jättebra och jag tycker det är så roligt, för att lite av det jobbet jag vill göra och ni med, det är att kunna inspirera och visa att livet inte är slut. Man kan hitta andra vägar och ändå uppnå väldigt, väldigt stark njutning och livskvalitet.
Det är väldigt.
Jag brukar säga så här, jag skriver det på baksidan, liksom, det här är kokboken där njutning och näring går hand i hand. Och det gör det verkligen, för mycket av de här recepten är väldigt, väldigt näringsrika, men det finns ändå en oerhörd njutning i det, och det finns en historia också. Nästan alla har berättat lite en historia runt den, när de njuter av det och när de äter det.
Ja, jag kan verkligen rekommendera alla som är i Stockholm att komma på den sockerfria dagen, och också att köpa den här fantastiska boken, Sockerfria Guilty Pleasures. Om ni vågar vänta till då den 12 oktober så kan ni köpa den på plats. Men annars så beställer ni den på elitista.se.
Ja, och då kommer den ju där någon gång i början av oktober så att säga. Så kommer ni få den hemlevererad. Ja, det är ju verkligen en rolig dag den 12 oktober. Det är mycket roliga utställare. Och i år är det ju framtidens mat, framtidens hjärna. Så det är lite roligt. Det är lite roliga leverantörer där som kommer med lite smakprov på bra mat som är bra för hjärnan, som är bra för kroppen, men också är bra för miljön. Och jag tycker att vi ska liksom utnyttja vår konsumentmakt nu om man kan välja. För jag tror att vi kommer få det vi köper. Så funkar ju ändå kapitalismen. Så att om vi visar att vi vill ha bra mat, näringstät mat från företag som bryr sig om både liksom den yttre och inre miljön, då kommer vi få mer av det. Men så länge vi fortsätter att köpa näringsfattig mat som inte innehåller speciellt liksom bra grejer för oss, då kommer vi få ett större utbud av det. Så det är makten ligger hos oss. Det är vi som bestämmer i slutändan vad vi ska ha för utbud i affären.
Verkligen. Tack så jättemycket, Eva, att du kom.
Men tack för att jag fick vara här. Jag ser verkligen fram emot den 12 oktober och när vi ses där. Det ska bli jättekul.
Och vi lottar ju ut lite biljetter. Vi har lottat ut en del så att vi har inte alla kvar, men håll utkik på vårt Instagram om ni vill försöka vinna en biljett.
Oh, men vad roligt. Tack så hemskt mycket.
Tack så mycket, Eva.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary, not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc. Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.